God morgon allesammans och välkomna till möte. Välkomna också ni som lyssnar på internet, och vi ska fortsätta vår serie. Jag börjar alltid en serie, sen blir det bara en gång liksom. Så även ett budskap kan vara en serie. Men vi talade förra gången om hans nåd, och faktum är att just det här budskapet fick mycket bra gensvar. Folk har hört av sig faktiskt också, för som lyssnar på internet och så vidare, och tyckte att det var väldigt bra och tilltalande. Så vi ska fortsätta att tala om hans nåd idag, och titeln för dagens budskap är Trygg i hans nåd. Trygg i hans nåd. Så här vi ber denna morgon att du skulle välsigna ditt budskap. Tack Herre Jesus att vi får mötas tillsammans i ditt hus. Vi tackar dig Jesus för att ditt ord inte bär bojor. Tack för de tankar vi delade tidigare, de vittnesbörd vi hör från olika delar av världen, hur du verkar i människors liv. Också på de platser, eller kanske speciellt på de platser där vi inte tror att det finns ett kristet vittnesbörd, där vi inte tror att evangelium når fram till människor, men där gör du det mot alla odds. Men tack Jesus att vi ändå får vara dessa tomma kärl som kan bli fyllda. Tack att vi får vara de redskap som du använder för att nå ut med evangelium. Här vi tänker på alla de oräkneliga tillfällen som vi har dagligen, men som vi inte ser av olika skäl, därför att vi inte är förberedda många gånger i våra hjärtan för dem. Och Jesus, vi ber att vi inte skulle slösa bort de möjligheter som erbjuds Jesus. Hjälp oss att vara lyhörda till din andes tilltal. Hjälp oss att ha hjärtan som ser möjligheterna då de kommer vår väg. Bygg upp oss Jesus, utrusta oss, ge oss kraft. Hjälp oss att förstå vem du är. Herre, hjälp oss att vila i detta faktum att vi inte kan lägga till eller ta ifrån eller förändra någonting av det som du har gjort. Välsigna de här verserna, och när vi också talar om att vara trygg i din nåd. Vi ber i ditt namn. Amen. Vi ska läsa från andra Timoteus, andra kapitlet och den 13:e versen. Så andra Timoteus, andra kapitlet och den 13:e versen. Där står det så här: är vi trolösa, han förblir trofast, till han kan inte förneka sig själv. Är vi trolösa, han förblir trofast, till han kan inte förneka sig själv. Vad innebär det? Jo, det innebär att om jag har blivit frälst, han har tagit emot mig, jag är i honom, då betyder det att för att jag skulle kunna bli ofrälst så måste han förneka sig själv, därför att jag är en del av honom. I Johannes 18, Johannes evangeliets 18 kapitel, med början i vers 25, så har vi en bekant profil, nämligen Petrus. Och i 18 kapitlet, med början i vers 25 till och med 27, så står det så här: Simon Petrus stod där och värmde sig. Det är alltså natten innan Jesus blev korsfäst. Då sa de till honom: är inte också du en av hans lärjungar? Han nekade och sa: nej, det är jag inte. En av överste prästens tjänare, en släkting till den som Petrus hade huggit örat av, sa det: såg inte jag själv dig vara med honom i trädgården? Petrus nekade än en gång och strax gol en tupp. Några kapitel senare, och i tid räknat så handlade det om några veckor, så träffar vi på Petrus igen i kapitel 21. Då har han levt i en enorm ångest och fördömelse över det han har gjort. Inte bara ett litet misstag här och där som vi alla kan begå ungefär, utan verkligen det grövsta man överhuvudtaget kan göra: förneka sin Herre och frälsare, förneka den person, Gud själv i människoform, som han hade vandrat med i 3 år och varit en av de utvalda, så att säga, apostlarna, eller lärjungarna som sedan blev apostlar, och dessutom var ansedd, eller han ansågs vara ledaren bland dem. Så han hade ju verkligen förväntningar på sig, och nu förnekar han honom. Och det resulterade i denna fördömelse i hans liv, resulterade i att han helt enkelt tänkte i sitt stilla sinne att det är kört. Det är liksom, jag har bränt mina broar, det finns inga möjligheter kvar. Så han började att se inom sig själv och tänka, okej, vad kan jag göra? Ja, jag kan fiska. Det är ju mitt yrke, det har varit mitt liv, det har varit min uppväxt, det är det jag kan. Så jag måste ju gå tillbaks till det som jag naturligt kan, för jag måste ju förtjäna mitt levebröd. Så han går tillbaks och fiskar, och i egenskap av ledare för de 12, så var det flera av dem som hängde på. Ah, vi går med där. Ni vet liksom hur vi är. Vissa människor är ledare och vi lyssnar på dem på gott och ont. Och helt plötsligt så har han fått med sig hela lärjungaskaran ut och fiskar. Och gör det som de gjorde innan. Och de tänker att, var det här liksom en dröm bara? Vi vandrade med honom i 3 år. Vi trodde att han liksom skulle vara Israels messias, eller och befria oss och frälsa oss och allting liksom. Vi trodde verkligen det. Men sen gick det så här. Och jag menar, det är en sak att göra någonting, men det är en annan sak att liksom ha smakat någonting annat, att ha varit med och liksom varit delaktig av någonting så stort och så annorlunda. Och nu är de tillbaks på ruta 1, som det heter. Men så kommer Jesus i 21 kapitlet, verserna 15-17. När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus, och jag kan förklara lite närmare bara att han var ute i båtarna, han vinkade in dem till stranden, han bjöd dem på en frukost, och sedan började han då att tala till dem. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågade han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus tredje gången frågade: har du mig kär? Han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sade: för mina får på bete. Amen, amen, säger jag dig. Vi behöver inte läsa längre än så. Men det intressanta här är att han säger: för mina får på bete. Så det var inte bara det att han förlät honom, men han blev också återupprättad och insatt, befordrad kan vi säga, till, eller bekräftad som ledaren för apostlarna, för den första församlingen, pionjären. Och jag tänkte på detta, att, eller ha en fråga till oss alla den här morgonen. Under de här veckorna som Petrus hade förnekat honom, till att Jesus kom här och sa, ställde de här frågorna och sa att för mina får på bete, var Petrus ofrälst? Eller hade han bara förlorat gemenskapen? Och Vi vet ju naturligtvis, eller ni vet vad jag har för svar på den här frågan. Och jag tror att jag vet vad ni också tänker om det. Men kan ni tänka er en större synd än att förneka Jesus öppet och offentligt inför alla människor? Jag tror inte det. Och då är frågan, slutade han att vara ett Guds barn under de här veckorna? Och det vi läser här om hur Jesus dök upp där vid sjöstranden och de hade en McFish, tänkte jag säga, men en fiskfrukost. Var det så att Petrus blev frälst på nytt? Ja, enligt vissa människor som har en viss teologi eller en annorlunda teologi, så vad är det förmodligen det man tänker? Han var ofrälst under en tid, han blev frälst igen, och så är det också för oss. Vi förnekar vår Herre, vi syndar, vi gör olika saker, vi förlorar vår frälsning ett antal gånger, vi blir så att säga återupprättade till det här frälsta stadiet, och jag vet inte hur många gånger man tänker sig att det här kan ske och så vidare, men det är många som tänker så. Men när vi gör det, och om vi gör det, och många av oss har gjort det säkert, så är vi inte rotade och grundade i hans nåd. Om vi inte tror att när vi är frälsta, så är vi också evigt frälsta. Och om jag inte tror det, så har jag ju lämnat mig själv, eller utelämnat mig själv till att förlita mig på min egen förmåga att hålla mig frälst. Och jag lovar er att det är en extremt subjektiv plats vi befinner oss på när vi ska försöka avgöra vad det är som behåller oss eller gör oss att vi fortsätter att vara frälsta. Men poängen idag är att om vi inte kan göra något för att bli frälsta, bara tro, som vi talade så tydligt om förra gången, hur kan vi då behöva göra något för att förbli frälsta? Det är liksom samma sak. Om jag får en fri gåva, vi talade om det förra gången, karis, en fri gåva, om jag på ett eller annat sätt betalar för den gåvan i form av gärningar, i form av någon prestation, motprestation, då är det inte längre en gåva per definition. Då är det en belöning eller någon form av kompensation för någonting jag har gjort. Och det är inte Bibelns nåd. Därför att Bibelns nåd är absolut fri. Den kan inte köpas. Den kan inte förtjänas. Den kan inte på det sättet bli oss till del på något annat sätt än genom tron. Och då är ju frågan, om jag då måste göra någonting eller avstå från någonting för att behålla denna frälsning, kan vi då säga att det är en frälsningens gåva av nåd? I 1 Petrus 1:5 så talas det om hur vi är bevarade i honom. 1 Petrus 1:5. Och jag tittar på några saker den här morgonen. Det första jag vill titta på, det är en liten reflektion över vad som krävs för att förlora frälsningen. Så punkt nummer ett, vad krävs för att förlora frälsningen? För en del människor så är detta inget problem. Jag trodde så här tidigare, och jag var då panikslagen. Därför att jag tänkte så här, ja men det är helt uppenbart, om Gud är helig och jag inte är helig, hur ska jag veta om jag är frälst idag? Ibland så där i sin subjektivitet, och så tyckte man liksom att man hade gjort ganska bra ifrån sig och tänkte att ja, jag kanske är frälst just nu. Men för det mesta så hade man inte gjort det och trodde att man var ofrälst. Och man var helt upptagen med att komma på hur man skulle bli frälst igen. Och det fanns andra människor som hade exakt samma synsätt teologiskt. Och det rörde dem inte i ryggen att det var så här. De var helt bergsäkra på att just de skulle klara sig till himmelen. Jag vet det. De sa liksom, inga problem liksom. Jag kommer att hålla ut i slutet. Det är inga problem liksom. Och jag bara tänkte liksom, ja, vad skönt att ni har ett sånt enormt självförtroende. Det är jättebra, men jag har det inte. Och de här människorna, de tyckte då att när jag började tro på evig säkerhet, bytte teologi. Då sa de, ja men han gör ju det bara för att han är så vek och svag. Han vågar inte liksom, han har uppfunnit den här teologin för att han liksom ska få frid i sitt hjärta. Jag är inte mycket för att tro på saker som inte är sanna. Folk som kommer till mig och säger att det är ju jätteskönt det här med att du har en tro. För om det hjälper dig så är det ju jättebra. Så då säger jag så här. Tror du att jag tror på en gud som jag egentligen inte tror på? Att jag har uppfunnit en gud som jag på något sätt då ska luta mig mot därför att livet är svårt? Nej tack. Jag har ingen som helst lust med det. Finns Gud, då söker vi honom. Finns han inte, då glömmer vi allt det här. Det finns inga mellanting. Sluta larva er. Sluta hålla på med det här tjafset om att vi har uppfunnit en Gud. Och han är bra för mig, men inte för dig. Antingen finns han, annars finns han inte. Det är liksom inga gråzoner. Så är det också med frälsningen. Antingen är den evig, eller så är den inte det. Det finns inga mellanting. Antingen kan vi förlora den eller kan vi inte. Och det är vår uppgift att söka skriftens svar på detta. Och vi vet, alla vi som har läst Bibeln, att läser vi bara Bibeln rakt upp och ner så finns det väldigt många skriftställen som tycks säga det. Det är ingen tvekan om det. Men det finns också väldigt många skriftställen som tycks säga att vi är evigt frälsta. Så vi behöver titta på detta. Vi behöver verkligen förstå vad är det då de här skriftställena som tycks säga att vi kan förlora vår frälsning. Vad är det de säger egentligen? Vad är det de talar om? Vad är det för sammanhang? Hur ska vi se det? Hur ska vi tolka det? Så det är någonting vi behöver göra. Men om vi skulle kunna förlora vår frälsning, då har jag en fråga. Vilka synder är det som gör att vi förlorar den? Kan vi hitta någonstans i Bibeln en lista över det? En annan fråga som kommer upp till oss är, när vet vi att det har skett? När kan jag liksom säga, oops, där förlorade jag frälsningen. Där gick luften ur mig så att säga. Liksom. Nu vet jag, nu är jag ofrälst. Nu måste jag bli frälst igen. När vet vi det? Och hur kan vi bli frälsta igen? Ska jag på nytt bjuda Jesus in i mitt hjärta att bli min frälsare? Eller är det någonting annat som vi måste göra? Och vilket budskap har vi till de ofrälsta? När vi går ut och evangeliserar och berättar om det eviga livet. Ska vi då bara säga till dem att faktum är att frälsningen kan man se som ett slags startskott på en lång, osäker, oviss vandring. Där du inte riktigt vet om du är frälst eller inte. Och framförallt inte vet om du kommer att fortsätta vara frälst till slutet. Men det är ett startskott. Så att liksom lycka till. Det är inte det budskapet som vi har, eller hur? Vi erbjuder om evig frälsning. Och hur kan vi växa i nåd och kunskap som det talas om i 2 Petrus 3:18 om vi inte är trygga i vår relation med honom? Om det hela tiden hänger någonting över oss att det är möjligt att förlora det som jag har fått, då blir det ganska svårt. Hur ska jag liksom våga tala eller bara umgås med min himmelske fader? Allt jag kommer att göra det är egentligen bara att bevaka min position liksom, och försöka på något sätt att hålla mig inom vissa riktlinjer som också blir väldigt subjektiva. Olika kyrkor och olika tolkningar på vad som kan få oss att förlora frälsningen och vad som så vidare inte gör det. Det blir väldigt svårt. Men i Efesierbrevet 4:13 eller 4:30, förlåt mig, så står det att bedröva inte anden. Om anden blir bedrövad, då betyder ju det att han bor i oss. Om anden inte skulle fortsätta bo i en syndande människa, då skulle han inte vara bedrövad. Därför då är han lämnar mig bara säger jag går nu. Jag kommer tillbaks när du har liksom fixat till de här grejerna. Bedröva anden gör vi genom synd. Och vi vet det. Liksom det är någonting som kommer in, en tunghet i våra hjärtan. Det är någonting som maler inom oss hela tiden. Det här var inte bra, det här var inte rätt. Och Bibeln har gett oss en utrustning i 1 Johannes 1:9 och bekänn er all synd. Håll med om Gud som vi talar om i onsdags tror jag också. Bejaka det förbund som vi har ingått med honom. Det nya förbundet. Att blodet frälser från all orättfärdighet. Och renar våra samveten från de döda gärningarna. Från religiositeten som alltid kommer in. När samvetet är befläckat. Men om vi har bedrövat anden, och vi gör det naturligtvis många gånger, så bekänner vi och vi blir återupprättade. Släck inte anden i 1 Thessalonikerbrevet 5:19. Hur släcker vi anden? Genom att stå emot hans vilja. Vad är lösningen? Att följa honom. Att inte stå emot, utan att följa honom. Och det är ett val. Så mycket av det kristna livet är ett val. Vi tänker alltid liksom, vi har inget val. Vi bara dras med in i någonting. Men faktum är att ingenting kan passera in i vårt liv om vi inte beslutar oss för det. Att vi blir frestade och attackerade och så vidare. Den biten finns alltid, men vi måste alltid välja att börja att meditera och umgås med de här grejerna. Och det är egentligen så som synd uppstår. Vi börjar att umgås med våra projektioner som kommer utifrån. Och det är där som vi börjar, och så börjar vi att ursäkta oss, och till slut så föder det synd som Jakob talar om i sitt brev. Men vi bedrövar inte anden, vi släcker inte anden. Och frågan är om inte tron på att man kan förlora frälsningen skapar fler problem än vad man hävdar att undervisningen om evig säkerhet gör. Man säger att okej, om du undervisar evig säkerhet, då är det ju självklart så att människor kommer att utnyttja det för att synda mera. Det är en självklarhet, tycker man. Men faktum är att alla de här sakerna gör att jag blir så subjektiv att jag inte ens kan, så att säga, umgås med Gud. Jag vågar inte, jag vill inte, jag försöker inte ens. Utan jag försöker att hitta något form av system där jag tror att jag liksom kan hantera situationen. Håller jag mig inom för de här ramarna, då är jag okej. Och jag tror att, jag säger inte att människor som tror att man kan förlora frälsningen inte har en relation med Gud. Det är inte det jag säger. Och jag säger inte heller att de som tror att man inte kan det alltid har en bra relation med Gud. Men jag är övertygad om att för att kunna växa i nåd och kunskap om vår Herre och frälsare, så måste jag vara trygg i det faktum att frälsningen är av nåd, men att den också förblir av nåd. Att jag fortsätter, att jag är bevarad genom nåden också. Och Abraham kallas för trons fader. Och om det förbund som Gud ingick med Abraham skulle ha berott på honom, så hade det inte funnits något Israel idag. Det hade inte funnits egentligen någon messias heller, när han skulle kommit, eller han kom genom det judiska folket. Så han är trons fader, inte i bemärkelsen att han levde ett fullkomligt perfekt liv, utan att han trodde på honom som är mäktig att upprätta och bevara det förbund som vi har. Och det leder oss till nästa punkt, punkt nummer två. Frälsningen är av nåd och kan därför inte förloras. Om den kunde förloras, då skulle den inte vara av nåd. För då skulle den återigen kräva en motprestation. Då skulle den återigen kräva någon form av betalning. Och vi sa att vi kan inte betala eller köpa eller prestera någonting som gör att frälsningen blir vår. Och då är samma sak sann också när det gäller att bli bevarad i frälsningen. Det finns ingenting som jag kan göra eller inte göra för att förändra det faktum att jag tillhör honom. Och Paulus, tillika med mig och många av er säkert, han kämpade väldigt mycket med olika tankar i Romarbrevet 7. Och en del har sagt, ja, Romarbrevet 7, det är bara en tillbakablick på hans liv som ofrälst. Han har alltså undervisat 6 kapitel om frälsningen och allt vad det innebär, rättfärdiggörelse genom tro och alla de här sakerna som han lägger ut så underbart i Romarbrevet. Men sen gör han en liten tillbakablick och talar om sitt liv innan han blev frälst. Men ingenting tyder på detta. Allting tyder på att det är i kronologisk ordning han talar. Så att helt plötsligt, mitt uppe i allting, efter att ha levt för Gud, vandrat med honom i många år, så börjar han få de här tvivlen. Och han kämpar i sina tankar om att hur är det nu egentligen? Liksom? Vad är det som gör att jag har förstått allt detta, tagit emot detta, och ändå finns det någonting i mig, inom mig, som vill synda. Och det jag vill göra, det gör jag inte. Det jag inte vill göra, det gör jag. Han säger, min arma människa. Men sen ropar han ut sina berömda ord i Romarbrevet 8:1, att det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Och sen börjar han att tala i detta kapitel underbart om vad som händer i en människas liv när hon eller han blir frälst. Och om vi bara dyker in här mitt i vers 15, ska vi se här, Romarbrevet 8:15. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba Fader. Här, för det första, så talar han om hur egentligen är tanken här, adoptionstanken, att jag har blivit adopterad in i en familj som jag egentligen inte hör hemma i. Och för er som vet hur adoption fungerar och fungerade i den här tiden, det fanns egentligen lite olika former av adoption, men poängen är att med adoption så är jag så att säga juridiskt bunden till detta beslut. Så Gud är juridiskt bunden till det faktum att han har adopterat oss. Och sedan så står det i vers 17, men är vi barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Så vi ärver med Kristus. Medarvingar. Ärver på samma villkor. Det är ganska fantastiskt. Jag menar, det är väl en sak om man skulle ge oss det som blir över. Ungefär som, det här vill jag inte ens ha. Men här ärver vi på samma villkor. Och sen i vers 23, om vi går framåt lite grann, så står det, och inte bara den, utan också vi har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Vi har fått anden som förstlingsfrukt. Och förstlingsfrukten Det är egentligen en samma princip och tanke som vi hittar i Efesierbrevet 1:14 och andra Korinthierbrevet 1:22, nämligen att den helige ande är en handpenning. Ni vet, när vi vill ha någonting så vill vi att det är kvar i affären. Nu har vi kreditkort, men tills för några årtionden sedan så fungerade det så att om man ville ha någonting så kunde man lämna en handpenning och så att det finns bara en cykel kvar. Så om inte du tar den nu så kommer det förmodligen en annan kund och köper den innan du hinner tillbaks på torsdag eller när du är du kan komma. Och då lämnar jag en handpenning, 10% var det ganska, eller var det vanligaste. Och så kommer jag tillbaks och betalade den resterande delen. Och det är inte så att priset inte har blivit fullt ut betalt. Det är fullt ut betalt. Det är fullbordat, står det i Johannes 19:30. Det betyder egentligen det är fullt ut betalt. Men vi är kvar i den här världen. Men han har gett oss anden som en handpenning. Och det är som en garanti för att han ska en dag komma tillbaks och ge oss våra uppståndelsekroppar som möjliggör för oss att vara i gemenskap med honom i all evighet. Så där finns den tanken om att den här handpenningen, den heliga ande är en handpenning som garanterar att vi kommer att bli friköpta. Och i vers 28, om vi hoppar lite här, vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans rådslut. Så vi vet att Gud uppmuntrar oss inte att göra fel och att synda, men han säger att även våra fel, även våra misstag, när vi kommer till honom, när vi bekänner vår synd, när vi går vidare, då återupprättar han oss. Han använder också detta för vår skull. Och sen i vers 29:30, till de som han i förväg har känt genom sin förkunskap, som sina, har han också förutbestämt till att formas efter hans avbild. Så alla de som han såg och visste skulle tro, de har han förutbestämt, och de formas efter hans sons avbild. Vi ska bli lika honom. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Här ser vi att han är inte den enfödde, som det talas om i Johannes första kapitel. Han är den förstfödde. Det betyder att det finns andra som kommer efter honom, och det är oss. Vi är en del av hans familj. Och de som han har förutbestämt har han också kallat. Och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Och det intressanta här är att allt detta sker vid en och samma tidpunkt, nämligen i det ögonblick som vi tror på Herren Jesus som vår frälsare. I det ögonblick sker allt detta med permanent resultat. Det är det som är så underbart, att det här är inte saker som säger att ja, nu när du har blivit kallad här, och om du nu liksom består eller härdar ut i detta, så kommer du också så småningom att bli rättfärdig förklarad och så vidare och så vidare. Den här listan, utan allting sker simultant. Allting sker permanent genom, eller i det ögonblick rättare sagt, när vi tror. Fantastiskt. Vi är förseglade med den helige ande i Efesierbrevet 1:13 och i Efesierbrevet 4:30 och i andra Korinthierbrevet 1:22. Vem hann med att skriva det? I Efesierbrevet 1:13, Efesierbrevet 4:30 och andra Korinthierbrevet 1:22. Och i första Korinthierbrevet 6:17 är vi förenade med hans ande. Så andligt sett är vi förenade med honom. Han bor i oss och vi är förseglade med honom. Han är sigillet. I första Korinthierbrevet 12:13 står det att vi är döpta in till Kristi kropp. Det betyder att vi är organiskt, fysiskt förenade med Kristus. Han är huvudet, vi är kroppen. Vi kommer att bli hans brud. Han är brudgummen. Vi är ett kött med honom, så att säga. Men i Johannes 10 verserna 28-29 så står det att ingen kan rycka oss ur faderns hand. Men vänta här nu. Vi är förenade andligt med den helige ande, den tredje personen i treenigheten. Vi är fysiskt organiskt förenade med Kristus, den andra personen i treenigheten. Och vi är fast hållna i faderns hand. Och ingen kan rycka oss ur denna. Det betyder att om jag skulle gå förlorad som kristen, om jag skulle så att säga gå till helvetet som en förlorad människa gör, då måste jag ta hela treenigheten med mig. Därför att jag kan inte skiljas från honom. Det går inte. Åh, säger någon, men i det ögonblick vi syndar, eller rättare sagt syndar tillräckligt mycket eller vad det nu kan vara, då blir vi separerade från honom. Men det är omöjligt. Om vi studerar alla dessa termer, vad som har hänt med oss i det ögonblick vi har satt vår tro på honom, så ser vi att evig säkerhet är en mycket väl etablerad lära. Vi har ett löfte också i Hebreerbrevet 13:5 att jag ska aldrig någonsin lämna dig. Aldrig någonsin. Det för oss till den tredje och sista punkten. Nämligen att vi tjänar honom av tacksamhet. Vi tjänar honom av tacksamhet. Har vi en ursäkt att synda på grund av denna lära? Jag har en fråga till, jag har många frågor den här morgonen. Men syndar de som tror att man kan förlora frälsningen mindre än de som tror att man kan? Det är min fråga. Jag har inget svar på den. Men det skulle vara intressant att se Statistiska centralbyrån göra en undersökning på det. Intervjua alla kristna och se liksom hur detta vilket förhållande som finns här. Jag kan bara utgå från mig själv. Jag kan bara utgå från det som jag har sett och hört och förstått. Svaret är nej. Jag tror inte att dessa människor syndar mindre. Men däremot så lever man i någon slags förnekelse där man tror att man kanske i bästa fall har hittat någon form av lösning på det här. Man vet ungefär hur långt man kan gå och vilka gränser man ska hålla sig innanför. Men det är verkligen väldigt subjektivt. Så nådens natur, tvärtom mot vad vi tror och tänker, den undervisar oss att förneka ogudaktigheten i Titus 2, 11 och 12. Den undervisar oss att förneka det, därför att den föder en tacksamhet. Och i andra Korinthierbrevets 5:e kapitel och den 17:e versen så står det att vi är nya skapelser i Kristus. Om någon är i Kristus så är han eller hon en ny skapelse. Den nya skapelsen kan inte och vill inte synda. Den gamla människan, köttet, både kan och vill synda. Det är dess natur. Och vi tror på något sätt att när vi har vandrat en tid med Gud så kommer köttet att blekna. Och till slut så finns det ingenting kvar där. Och skulle vi så att säga av Gud förbjuder gå tillbaks till vårt gamla liv, så är det ju inte så illa som det var när vi kom till tro för 10 år sedan, eller 20 år sedan, eller 50 år sedan, eller vad det kan vara. Men om vi har gjort det någon gång, så upptäcker vi att det som finns där är precis lika illa som det som var eller hade tidigare. Och vi är och vi förblir de vi är i köttet. Så vi ska inte ha några förhoppningar om att köttet har blivit bättre. Men vad är det då vi ska eftersträva? Om man nu kan använda ett ord som att eftersträva när man undervisar nåd. Men vad är vårt mål? Jo, det är att lära känna honom så mycket att den nya skapelsen tar över. Att vi är så attraherade av det här livet som Gud har och erbjuder, att vi väljer det. Det finns ingenting som ger oss någonting. Ni vet liksom hur synden, konsekvenserna av synden är stora. Även om vi inte förlorar frälsningen, så vet vi i Psaltaren 51:14 exempelvis att vi kan förlora vår glädje. Jag lovar att Petrus förlorade sin glädje under de här veckorna när han var tillbaks. Han fiskade inte i glädje. Han var bedrövad i sin ande. Han var verkligen tung. Vi vet att vi kan förlora våra belöningar. I Första Korinthierbrevet kapitel 3, verserna 10-15, diskuterar den här saken. Vad är det vi bygger på? Det finns tider när vi naturligtvis gör saker i vår egen kraft, i vårt eget kött. Och det står att det som hö, halm och strå, det brinner upp. Men det som är så fantastiskt är att vi har ett golv som vi aldrig kan falla igenom. Vi kan aldrig falla ner på minussidan. Vi är frälsta. Och jag menar, finns det någon kristen, jag tvivlar på det, som aldrig någon gång i hela sin livstid har gjort någonting rätt? Jag tror det. Och detta lilla rätt som jag har gjort kommer att innebära en evig belöning. Men det finns naturligtvis de som får mer eviga belöningar än andra. Därför att man lever mera i nåden, mera i troslydnaden. Men det är en allvarlig sak. Och konsekvenserna i det här livet. I Första Korinthierbrevet 5:5 så står det att överlämna en sådan person till Satan för att kroppen ska bli förstörd, för att anden ska bli räddad på den dagen. Otrolig evig säkerhetsvers. Även den här personen, som Paulus väldigt noggrant säger till församlingen i Korinth, att ha ingenting med dem att göra. Och han skriver en lista på, om någon kallar sig en broder eller syster som lever i detta konsekvent, permanent, ha ingenting med dem att göra. Och han säger att kroppen blir förstörd. Så det finns konsekvenser av att leva i synd. Vi ska aldrig förneka detta. Även som nådes predikanter eller nådes lärare. Men det är en annan sak. Vad det handlar om här, det är att Petrus frälsning var aldrig i fara. Men han förlorade gemenskapen med Herren. Och det var illa nog. Och det kan vi göra ibland för kortare perioder och ibland för långa perioder. Och vi tänker att vi kanske inte kan vara Guds barn trots allt. Trots att vi kanske har den här läran, så tänker vi att kanske det är sant i alla fall. För jag känner mig inte frälst överhuvudtaget. Men det handlar inte om att känna sig frälst. Det handlar om att vara frälst. Är det svårt att bli frälst? Som vi talade om förra gången. Ja, svårt är det. Därför att majoriteten av människorna blir inte. Men det är enkelt. Har vi någon gång hört evangelium? Har vi någon gång trott evangelium? Har vi någon gång bjudit Jesus in i våra hjärtan? Då är vi frälsta. Men vi kan förlora gemenskapen med honom. Det var det Petrus gjorde. Men även när han förnekade honom, så ser vi att om vi förnekar honom, eller förblir trolösa, förlåt mig, om vi förblir trolösa, då är han trofast. För han kan inte förneka sig själv. Och vad är det som har hänt? När vi tror, då har vi blivit en del av honom. Vi sa tidigare, vi blir döpta in i hans kropp. Vi är organiskt bundna med honom. Han måste förneka sig själv. Och han kan inte förneka sig själv. Det är emot hans karaktär och natur. Så är vi evigt säkra? Absolut. Är det av nåd vi är frälsta? Ja. Blir vi bevarade av nåd? Ja. Finns det någonting vi kan göra för att förlora denna frälsning? Nej. Betyder det att det är en ursäkt för att synda mera? Absolut inte. Om jag tror att det är det, då lever jag inte i gemenskap med honom. Absolut inte. Därför att i gemenskapen med honom så vet vi att vi vill inte skada honom. Vi vill inte släcka anden på något sätt. Vi vill inte bedröva anden. Vi vill veta vad han vill för våra liv. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem. Vi ber att du talar djupt i våra liv, Jesus. Och det här är någonting som jag har talat ganska öppet om det här. Och säkert många kristna, inte minst i det här landet, har en annan syn på det här. Kanske man blir upprörd när man hör de här tankarna. Kanske man blir lättad och befriad, vill veta mera. Vilka tankar som än har kommit till dig, så vill vi framförallt rikta tankarna till er som aldrig bjudit Jesus in i ert hjärta och blivit frälsta. Det här är en frälsningsinbjudan. Om anden har talat till er under detta budskap och kanske tidigare att ni är syndare, så känn er som hemma, tänkte jag säga, för alla är nämligen syndare enligt Bibeln, och alla har fallit till korta för hans härlighet. Behöver bli frälsta. Förlita dig inte på din egen förmåga att frälsa dig, för du kan nämligen inte, utan bjud honom in i ditt liv. Han som frälser fritt, han som ger nådens gåva, pånyttfödelsen till alla de som ropar till honom, som bekänner hans namn. Bjud Jesus in i ditt hjärta i denna stund när du hör detta. Jesus, kom in i mitt liv och fräls mig, en syndare. Jag tar emot dig just nu som en frälsare. Om du bad honom in med dina egna ord, så lovar han att du har blivit ett Guds barn av nåd. Du kunde inte göra någonting för att ta emot den mer än att tro. Du kan inte göra någonting för att förlora den. Och även om du skulle vara trolös, så förblir han trofast. Vilket löfte, vilket privilegie, vilken trygghet att kunna vila i allt detta. Herre, vi ber just nu att du talar också till dem som kanske har levt under press från den här typen av undervisning och tankar, och trott och tänkt att man är förlorad den ena dagen och frälst den andra dagen, eller man vet inte riktigt var man befinner sig. Det är inte vad Bibeln säger. 1 Johannes 5:13. Jag skriver dessa ord till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Just nu i talande stund så har vi Zoe-livet. Guds eget liv. Vi tackar dig, Jesus. Välsigna alla som lyssnar i ditt namn. Amen. Thank you.